Jajamensan, då ska vi gå till telefonen där vi har med oss ingen mindre än Björn Stridi från Soilwork!
Hörde du applåderna?
Det var otroligt fint. Vilket uppvaknande.
Ja, härligt. Vi får väl börja med att tacka för ditt fantastiska sommarprat som du gjorde hos oss här i somras.
Ja, herrejävlar.
Ja, men tack själva. Det var ju en jäkla utmaning faktiskt. Men det blev väl ganska bra.
Men jag kan tänka mig att man lär sig ganska mycket på det.
Ja, det är svårt att sitta och prata om sig själv i 2 timmar. Kommer jag på. Det är ganska svårt. Visst, nu var det ganska mycket musik också. Men ja, det är ganska svårt också. Men ja, nu har man gjort det också. Ja.
Jag tyckte du gjorde det jättebra.
Jag är nöjd. Om ni är nöjda.
Ja.
Vi är jättenöjda.
Vi är supernöjda, verkligen. Men du, ja. Björn, jag tänkte att vi börjar så här liksom från scratch. Om det känns helt okej. Så jag tänkte faktiskt börja med att fråga, hur var du som liten?
Hur jag var som liten? Mm. Oj, jag var väldigt blyg, gick knappt ut på rasterna, årskurs 1-3, 4 eller någonting. Sen så började jag blomma ut lite grann. Upptäckte väl musik ganska tidigt, gillade att sjunga. Redan kanske så här vid 4 års ålder. Finns det någon tejp någonstans faktiskt där jag sjunger? Men den har försvunnit tyvärr. Men överlag, ja, vad gjorde jag med? Jag spelade hockey, det var ju min grej egentligen faktiskt. Jag började spela hockey när jag var 7 år gammal och det sysslade jag med tills jag var kanske 16-17.
Och det var inte din grej?
Fortsätt, vad sa du?
Ja, det var inte din grej och ändå höll du på i närmare, ja, vad blir det, 9 år liksom?
Nej, men hockey var, jo, det var min grej. Alltså, det var ju det som var min plan. Jag skulle ju bli NHL-spelare. Det var det som var min plan. Och sen så gillade jag musik då också, men hade inga planer alls på att liksom, ja, starta band direkt sådär. Utan det kom ju lite senare då. När jag började träffa så här, likasinnade i högstadiet då. Och sen fick jag i samband med det också en Washburn-gitarr i konfirmationspresent som förändrar en del. Och då blev ju det roligare och roligare just med musik. Man fick liksom samma kick som i hockeyn, fast det var inte på lika mycket allvar eftersom jag då var med i Skånelaget då som skulle till TV-pucken, men jag åkte ut i sista gallringen. Och det blev, alltså, det var inte så roligt idag, för att det var många så här tränare som stod med liksom anteckningsblock runt rinken, och då tappar man lite så här glädje med det. Och därmed tog musiken över, där man känner sig lite mer fri så. Men ja, det är svårt att sammanfatta. jag var väl ganska glad annars så. Det var lite så svårt på jul och så fantastiska föräldrar som både fotboll och hockey och rättlokaler, så att jag är väldigt tacksam för det.
Nej, men jag tänkte precis komma till det. Hur stöttade dina föräldrar dig i det här liksom, just när det kom till musiken?
Ja, alltså, det började såklart med en gitarr då som de finansierade någonstans till min konfirmation då. Och det var ju jättefint. Och sen så visst skötte man väl sig ganska så. Alltså själv och tog liksom bussen in, och efter skolan så började man då repa med lite ja, kompisar och så. Och man spelade i massa olika band. Allt detta hände i Landskrona då. Då spelade man ju allt möjligt. Allt från reggae, ska till metal, punk, trash, black. En jäkla röra liksom.
Reggae, ska låter ju spännande.
Ja, nej, jag spelar gitarr i ett reggae-skarband samtidigt som jag spelar gitarr i ett black metal.
Är det så sant?
Det kan man göra.
Ja,
det går fint. Det kan man göra.
Hur kommer det? Så gillar du båda genrerna, eller var det mer att jag får ju spela i band så jag är med, bara jag får spela liksom?
Ja, alltså det var mer live-grejen med just ska och reggae. Det var på band kul att spela live.
Ja.
För att det är sånt jäkla ös liksom. Visst, jag lyssnade väl på kanske en del då också, men jag var liksom inte någon sån här liksom rootsy reggae-snubbe liksom. Det kan jag inte påstå. Men så gillar man då liksom just duds och trash och black också. Och ibland var det ju vissa andra som, alltså det var många som lyssnade på både och i Landskrona. Det var det som var så lite så här unikt med Landskrona, att man liksom, man lyssnar på dödsmetall, sen kunde man lyssna på så här reggae-ska, sen kunde man lyssna på liksom massa olika genrer, progg och ja, vad mer kan man lyssna på? Indie-pop typ.
Man blev liksom inte...
Och folkmusik, så New Model Army och Ledlers och sånt också. Så det var,
man var inte så satt i ett fack liksom?
Nej, nej, och alla hängde ju liksom. Det, alla hängde tillsammans.
Men finns det något reggae-skaband som är väldigt känt liksom? Jag kommer inte på någonting. Hoffmeister är de enda jag tänker på, men är det reggae-skaband?
Ja, nej, vad är det egentligen? Jag vet inte, de har väl influenser från det, men alltså, man tänker ju så här klassiska så här, The Specials liksom. Är ju för mig liksom ska ja. Reggae liksom. Det är, men det finns ju... Alltså nutida sådana, så nya band har jag inte riktigt koll på. Jag var helt ärlig. Alltså.
Men var du med och sjung i det här bandet? Jag menar, hur kunde det låta?
Vadå, om jag sjöng i bandet?
Ja.
Nej, men jag spelar bara gitarr.
Ja, du spelar bara gitarr.
Hur kom du senare in på sången?
Jag gjorde skånska då först också.
Ja. Såklart.
Ja, nej, alltså jag blev sångare över en natt lite grann. Så här, för när jag började gymnasiet då, i Helsingborg så fanns en kille som heter Peter Vicious då. Som dök upp där som reserv typ 3 månader efter att skolan har startat då. Så var det ju när man kom in på... diverse linjer på gymnasiet då. Detta var media då. Och då dök han upp och jag kände inte honom sedan innan. Och jag, på den tiden såg jag extremt metal ut. Jag hade liksom långt svart hår och skinnpaj med Tippex-logo och med Dismember och Cradle of Filth och allt sånt nu. Och Dissection.
Det låter farligt också.
Jag stack ut lite grann då. Ja. Så han kom upp till mig då och frågade, tjena, jag ser att du lyssnar på metal. Så här, och jag tänkte starta ett band, vill du sjunga? Så nej, men jag spelar gitarr, så men vad fan, vi kan väl testa. Och så hände det.
Men om vi stannar... Så ni fick kontakt?
Ja, men om man stannar där, vadå, vill du sjunga? Kunde man gå fram och fråga det till vem som helst liksom?
Ja,
han, för du var ju inte sångare.
Ja, han tyckte väl att jag såg ut som en perfekt frontman liksom. Ja, ja. Jag såg så förbannat jävla metal ut. Så tänkte han.
Och tvekar du någon gång på att sjunga, eller var du gitarrist där och då?
Nej, men jag vet att det kändes lite så spännande. Jag hade lite sjungna del som jag nämnde innan. Då. Jag gillar ju att sjunga när jag var liten och så. Sen har man sjungit lite grann så under tonåren och så. Men jag har inte haft några direkta planer att bli sången. Utan det var väl mer så här gitarr och så, som låg närmast. Men sen så, när han sa det här då, så kittlade man till kanske lite. Så. Ja. Och så blev det så. Men det är en jäkla kick, Mattias, när jag testade på det då.
Hur då startade ni ett band helt enkelt, och vart tog det vägen?
Ja, det blev ju då Soilwork då, eller det hette först Imperial Breed, och då startade vi det antingen i slutet av 95 eller början av 96. Vi kommer inte ihåg.
Oviktigt liksom.
Ja, precis. Men någonstans där i alla fall, och då drev vi igång det här bandet, och sen så gjorde vi en demo med Imperial Breed, och det hände inte så mycket där. Jag blev väldigt sjuk. Jag hade körtelfeber när jag lade sången, kommer jag ihåg.
Åh, fy fan.
Så jag fick sitta ner och sjunga in. Det var fan en lek.
Nej, jag förstår.
Men det blev inte så mycket av den. Och sen så då bytte vi namn till Soilwork. Och så gjorde vi en demo till. Och sen blev vi signade på den. Eftersom Mike Amott jobbade i en skivbutik i Helsingborg vid den tiden. Som heter Backlist. Och då upptäckte vi att han var där inne, vilket var väldigt märkligt såklart för oss. Vad fan gör du här liksom? Men då lämnade vi en demo till honom, och sen skickade han ut den till 2 bolag som han kände. Och då var det Listenable Records, och sen så var det något som heter War Music. Det var det bolaget förut som upptäckte In Flames. Mm. Och Listenable Records, den franska etiketten, då var lite snabbare. Så signade oss, och sen så... gick vi in i Studio Fredman 97 där någon gång, va? Eller var det början? Nej, det var i slutet av 97. Så. Och det var ju jättestort, för där hade ju alla favoritband spelat in. Mm. Så att,
Men det här med att ni bytte namn till Soilwork, hade ni någonting med att det första inte funkade? Eller kändes det bara mer rätt med namnet Soilwork?
Ja, Imperial Breed lät så jävla kliché dödsmetall på något sätt. Och sen så vi hittade någonting roligare då. Och just då så lyssnade vi ganska mycket på Heartwork med Carcass.
Ja.
över den tiden. Och det såg ju så snyggt ut. Så här, liksom, för att många dödsmetallband hade så här långa titlar och så här, liksom, och ibland ganska långa namn också. Men det var liksom, jag vet inte, det kändes så snyggt ut. Så vi tog liksom Work och sen så skulle vi hitta det där, liksom, Soil Sluts. Och sen kan det även betyda jord då, som vi upptäckte lite senare. Ja. Man kom till USA. Y'all farmers? Så att, nej, i vår värld betyder det smuts och det gör det väl fortfarande. Ja, smuts på tyska som Charlie DeAngelo sa. Härlig översättning. Men ja, så blir det med.
Hur var det att komma in till Studio Fredman där? Jag har hört lite olika historier om hur det är att jobba där med Fredrik.
Jo, han är ju en klassiker och jag älskar Kram. Måste jag faktiskt uttrycka. Och saknar honom faktiskt ganska mycket. Det var tacksamhet också. Men det var jäkligt kul. Men han var ju lite så oförutsägbar i många gånger. Speciellt på den tiden. Så han kunde liksom helt plötsligt så komma en morgon. Och, jag vet inte morgon, men jag vet att det var ett annat band som spelade in. Sen vet jag inte om det stämmer. Men han kommit in där i studion på morgon så. Hallå grabbar, här har ni din assistent. Nu drar jag till Mallorca. Och så han slängde den. Och slängde, så hade på sig stråhatt. Och, jag vet inte, det var jättekonstigt. Så bara försvann inte.
Han hade redan klätt sig liksom.
Ja, det är ju fantastiskt, vilken skön gubbe.
Ja, verkligen. Så. Men han var ju fantastisk, vilken jäkla producent. Han håller ju på fortfarande, så att det är kul. Men på den tiden var han väldigt oförstått.
Jag drar till Mallorca en vecka. Holget, hej.
Men när började det ta fart ordentligt sen med Soilwork? Var det efter första plattan där, eller?
Ja, det hände väl lite, men inte sådär förbannat mycket. Vi gjorde väl någon spelning där. Vi gjorde en festival, första festivalen utanför Sverige då, i Belgien tror jag. Och sen så började vi köra lite sådana här, som många gjorde på den tiden, man körde lite long weekends då, och i typ Benelux-länderna eller ja, billigt. Och det gjorde vi och hamnade ganska snett där med så, en helg med Marduk, Cannibal Corpse och Angel Corpse och Deflashed. Så, och folk typ bara bya.
Nej, är det sant?
Ja. Så det, var,
det är ju en erfarenhet det också i och för sig.
Jo, men vad gör man då? Hur reagerar man då?
Stärker en. Vad sa du?
Stärker en, eller vad sa du?
Ja, det gör väl en någonstans. Alltså, man börjar där liksom.
Buar man inte tillbaka? Boo! Fuck you!
Fuck you.
Bli psykopat. Nej, men det är liksom.
Vad fan ska man göra?
Boo on yourself!
Nej, för ett par år sedan, eller nu vet jag inte hur länge sedan det är, men det är väl en 10-15 år sedan kanske, 10. Så ett av mina soundtrack i livet då var Stab in the Drama med just Soilwork. Var det där och då det slog till rejält? Eller hade det redan gjort innan det. För er liksom?
Jo, så var det, absolut. Jo, det hände ju en del, alltså då Stillbath gick väl ganska så uppenbart förbi och sen så kom det då Chain of Machine och då fick vi åka till Japan helt plötsligt. Och det var ganska tidigt skede i karriären om det var, tycker man faktiskt. Ja. Tittar tillbaka. Och sen så kom, så signade vi med Nuclear Blast och då började det hända mer och mer då med Apparatus Portrait då. Och sen Natural Born Chaos som också fick väldigt bra kritik och sen så vilken man har näst då. Det var figure number 5 då. Jaha. Och sen så kom då den stora smällkaramellen då. Stabbing the Drama. Ja. Så den var väl liksom, gick väl bäst av rent kommersiellt då. Liksom spelades mest i radio. Hamnade på tredjeplatsen på svenska listan. Och så gjorde vi Ozzfest då också på den plattan i Trömmarna.
Kände man där och då när ni skrev den att något var på gång så där? Eller är det precis
det är
samma
riktigt.
Jobb?
Alltså det var en ganska så svår tid. Vi sa oss inte sådär jätteinspirerade. Men ibland är det, kan det vara så att man bara skiter och allt så blir det jättebra. Eller vet du, att man liksom inte. Men det var, jo, man visst kände man, speciellt jag kommer ihåg när vi satt med då, just låten Stabbing the Drama då. Att, som, ja, den blev vi aldrig av med den låten.
Kan jag tänka
mig. Men ja, när vi sätter grejerna så här, nej men här är något speciellt liksom. Men sen är det alltid svårt när man är liksom så djupt inne i det och bara liksom objektiv. Det är fan svårt. Men visst, sen när man fick den färdiga produkten, slutmixade allting, då känner man att wow, det här är grejer.
Fan, det måste vara en fantastisk känsla. Ja.
Det är ju helt galet. Men vad tänker på, hade ni någon typ av inspiration typ redan från tidig ålder som ni kände att fan, det här ska vi apa efter lite liksom, det här är ett vinnande koncept?
Nej, men alltså, man var ju väldigt inspirerad av just Göteborgsscenen, men samtidigt så tittar vi ju liksom, vi lyssnar jättemycket på Carcass då, som jag nämnde innan. Och sen även ett band som betyder otroligt mycket för oss var Strapping Young Lad, de med Devin Townsend i spetsen då, som släppte den här plattan City. De släpptes väl, kan det vara 95, 96, där någonting. Och den betyder väldigt mycket, för man har aldrig hört något liknande innan. Det är liksom så här, soundtrack till en bilkraft, eller så, inte hela roligt i sig. Men så lät det ungefär. Och det var så jäkla galen sång, så det inspirerar mig som en sångare också, liksom, att det var så otroligt extremt. Så att den inspirerar oss också, och vi ville ju gärna liksom hitta ett eget sound, så det fanns ju en strävan efter det och liksom inte bara låta som ett Göteborgsband liksom. Mm. Och det lyckades vi väl med, kanske inte i början av karriären, men vi utvecklade ett eget sound just med National Case också, som jag vet inspirerar i princip en hel genre i USA, just när metalcore kom fram då. Vi gjorde ju vår första USA-turné 2002, och då öppnade Killswitch Engage på den turnén. Mm. Och de var de jättestora fans just av Natural Born Chaos. Och den spred sig väldigt mycket där i den scenen, just i på östkusten framförallt. Vi har alla de här banden som kom från liksom en hardcore-scen som började spela metal och började liksom köra med solo och stämmer på gitarrerna. Så det märkte man ganska snabbt då liksom att vi drog igång någon form av våg där då. Och i och med det så började ju många av de amerikanska banden låta väldigt svenska. Och sen så de svenska banden började ganska amerikanska, inklusive oss. Så det var en ganska lustig liksom era det där. Och nu känns det som att de flesta svenska banden har hittat tillbaka lite till rötterna då, just vad det gäller liksom den melodiska dödsmetallen. Och det har ju vi gjort någonstans. Samtidigt känner vi också att det är ett nytt uttryck. Så. Mm.
Har ni blivit väldigt förknippade som ett Göteborgsband för Gothenburg Sound?
Oh ja. Man får alltid säga, nej, vi är från Helsingborg.
Vi är inte därifrån liksom. Försvara sig med det. Ja. Nej, men just att den var producerad också i Studio Fredman och hela den biten. Och soundet är ju hyfsat
lite. Det kunde ju varit värre. Alltså, det kommer ju så mycket bra musik och liksom kvalitet därifrån. Så det är väl kanske inte så konstigt att man liksom blev hopbuntad. Men det fanns ju såklart tider då det var ganska frustrerande. Då, liksom. Vi jämfördes ju typ alltid med In Flames.
Och det kunde ju vara så långt ifrån.
Liksom. Vi känner ju varandra väldigt bra. Så, liksom. Men det gjorde den där förbannade videon.
Ja, jag tänkte precis komma till den. Att ni gjorde ju den här videon. Vilken var det Nerve med er och Trigger med dem, va?
Nej, det var Rejection Rule för oss.
Rejection Rule. Så var det. Och där måste ni blivit ännu mer förknippade med att ni är bästa vänner, ja, typ. Liksom. Sköt sig själva i foten.
Ja, det blev så konstigt. Sen blev det ju att In Flames-videon visades betydligt mer än Soulwork-videon. Så folk satte liksom inte riktigt i slutändan. Eller, de flesta hade ju sett så här, In Flames-videon. Så, vad fan är det jävla Soulwork?
Nu ska de rida på dem.
Ja.
Ja, men vänta, det var den här konserten, va? Var
det en klubbspelning kan man säga, och så är det lite snöbollskrig och annat.
Ja, men precis.
Ja, det var väl Sticky, tror jag vi spelade in.
Ja,
eller nej, var det Belzebub? Jag kommer inte ihåg faktiskt.
Men, någonstans var det i alla fall.
Ja.
Finns det någonting som du känner typ så här under åren som du typ ångrar liksom? Fan, varför tog jag inte den vägen istället liksom?
Inte så där mycket faktiskt. Det är väl mer när vi släppte då den här dubbelplattan för några år sedan, The Living Infinite. Just då hade vi ett jäkla strul med management och grejer. Och en skogstokig jävla manager från Los Angeles. Som slutade med att vi liksom luften gick ur oss. Vi turnerade liksom inte hälften så mycket som vi skulle ha gjort för Living Infinite. Så den fick liksom inte riktigt den push som den förtjänade. Och det är jävligt trist när sånt kommer emellan. Liksom. Men det händer ju de flesta band. Liksom.
Kan du berätta lite kort om vad det var just med managementet för de som undrar? Liksom. Vad var det som sket sig så rejält med det?
Nej, men det fanns liksom inga papper på någonting, liksom inga kalkyler och det är svårt att sammanfatta det. Han var ju helt knäpp, han kunde ringa mitt i natten och typ hota och det var mycket såna saker också liksom.
För man måste väl springa på
Jekyll and Hyde, alltså.
Man måste springa på en hel del nötter liksom i branschen. Mm.
Det är en hel del sånt, ja.
Men du, jag tänker på sången. Visst, du kör Soilwork, men du är också med i The Night Flight Orchestra, vilket man inte riktigt kan sticka under stolen med. Men hur svårt är det egentligen att hålla koll på texterna?
Ja, alltså det är, om du skriver texterna själv då brukar det vara ganska enkelt. För liksom har du spelat in dem och matat dem lite så här i studion så brukar de någonstans ligga där någonstans. Men sen så, mycket på senare tid så har ju David Andersson då, gitarristen i Sorok och är i Night Flight Orchestra. Han skriver en del texter också. Hans texter är ibland ganska svåra att få in. Så att, det kan vara lite svårt ibland. Lite så nojig man blir så att man ska tappa det liksom.
Ja, men att man står på en Soilwork-spelning och helt plötsligt börjar sjunga en Night Flight Orchestra-låt istället. Helvete! Sorry, dudes!
Ja. Nej, men har du, metal-scenen kan ju ibland vara väldigt speciell. Har du fått några glåpord eller så att du gör båda grejerna liksom? Att du drar till det Night Flight Orchestra-soundet också så att säga. Att du inte är true eller vad det alla kallar det liksom.
Ingenting faktiskt. Jag hade förväntat mig att få mer skit så, men sen samtidigt har jag inte brytt mig ett dugg, alltså, för att det är någonting som jag verkligen behöver göra och vill göra. Så att nu har jag liksom det bästa av två världar. Sen så gör jag det jättemycket så här, folk som lyssnar på black metal som uppskattar Night Flight Orchestra också. Jag har sett folk dansa till Domino och som har man liksom så här svart jeansväst med Behemoth patch på.
Och en get under armen, va?
Ja, nej, men det är jättekonstigt. Det är jättetrevligt.
Men då gör du ju ändå det jävligt rätt, får man väl säga. För annars kan det väl vara jävligt hårt, den här börden, eller vad säger man?
Ja nej, men visst. Jag vet, det känns som folk är hyfsat objektiva nu för tiden. Rent musikaliskt, eller just vad det gäller metal-genren, och folk hoppar lite till höger och vänster, och det tycker jag är rätt skönt någonstans liksom. Mm.
Men nu då, nu har ni ju varit inne i studion och vart har ni spelat in den nya plattan Verkligheten?
Ja, vi har varit i Skara av alla ställen.
Mm. Använt
oss av producenten Thomas Pleck Johansson. Det är en jävligt härlig kille som vi har känt ganska länge, men det kändes som att det var rätt tid för honom att komma in i det här spelet. Vi var där i 6 veckor och spelade in skivan och det var väldigt jävligt fin studio som jag kan rekommendera. Nordic Sound Lab heter hon på arbetet. Mm. Så vi var där och spelade in Verkligheten då. Och den blev väldigt, väldigt bra. Vi är otroligt nöjda med plattan. Jag tycker att den är förbannat hård och intensiv. Men väldigt, väldigt melodisk. Och påminner kanske lite grann om våra tidiga dagar. Fast det ändå kanske ganska sammanlänkad med förra plattan Ride Majestic. Och framförallt The Living Infinite, som känns liksom att det var ett experiment vi behövde göra den här dubbelplattan för att hitta liksom något nytt uttryck. Och det tycker jag att vi har gjort. Så att det är lite en ny era så. Mm. Rent musikaliskt för oss. Så att, det känns som en bra sammanfattning. Typ vad man har varit med om de senaste 20 åren.
Men du har valt ett svenskt namn på plattan. Hur kommer det sig?
Jag tror det var David som kom upp med den här idén då. Vi borde typ namnge en platta liksom Verkligheten, så sa man för något typ 3 år sedan, och det kändes bara va? Eller ja, eller nej, eller det var lite konstigt. Och sen så fick det så här marinera ett tag, och sen så inför den här plattan då, som har liksom otroligt så här melankoliska melodier som kan man kan nästan kan höra i någon så här Karin Mannheimer PVC liksom, med grått filter i början av 90-talet. Så känner vi. Det inspirerar alltid så liksom. Ja.
Men tror du, för jag menar, ni är ju stora...
Förutångest liksom.
Ja. Men ni är ju stora utomlands och så, hur tror ni att det här kommer tas emot? Verkligheten.
Ja, nej, jag vet inte om folk i Kentucky vet om Karin Mannheim är.
Nej, då är det kanske lugnt.
Det är tveksamt. Men jag tror det kan bli ganska bra. Det är någonting, det är de här liksom, skandinaviska melodierna. Det är därför tror jag vi är så pass bra i Sverige på att liksom lyckas utomlands också. Det är melodier som talar till folk på någon jävla vänster. För att de äger så här ganska så här sentimentala och nostalgiska i karaktär, de här liksom melodierna och ja, det bara funkar och det känns ganska tidlöst också att göra.
Och det här kommer ju, verkligheten kommer ju släppas då den 11 januari 2019, vilken jäkla start på det året.
Ja, herregud. Ja, det blir åka av direkt och ut med Amorphis på co-headline-turné också. Så att,
ja, det blir det. Kommer det bli spelningar i Sverige också, eller?
Ja, men det är väl med på listan, hoppas jag. Jag har inte det i huvudet också. Det borde jag ju ha. Men det kan vi väl kolla upp. Eller? Ja.
Men man kan gå in och läsa på er hemsida.
Ja, det kan vi göra. Vänta, ska jag säga. Jag tittar här direkt nu. Ja. Jag har det. Ska jag säga att vad är det här då? Jo. Stockholm, just det, är det januari 15. Men vad fan, inget Götet. Alltså.
Va?
Nej, det kommer.
Nej, vi får lägga på här nu, Björn. Ha det helt här.
Vi lägger med.
Men hur är den här alltså väntan för er tills det släpps så att allmänheten får höra plattan? Är det en spänd väntan eller är det bara man är så van vid det liksom?
Man börjar bli ganska van vid det liksom. Man vet att man ska lämna in en platta 4 månader innan den släpps liksom. Och det är ju såklart en lång väntan. Men däremellan så kommer ju liksom en jäkla massa press och grejer då liksom. Men nu har det ju blivit lite lustigt här för att jag ska ut på turné med Night Flight Orchestra nu också. Vi har varit ute här i helgen och kört Skandinavien och sen så går jag ut på turnén på fredag då. Och sen samtidigt jag pressar Solvok. Så att det är verkligen så här Jekyll and Hyde situation just nu.
Mycket nu.
Det är mycket nu. Men det funkar.
Men hur är det för dig att ha två så stora band? För Night Flight börjar ju verkligen ta sig eller har gjort nu under ett tag, men hur är det att variera? Det måste ju, ja, sitta på två så stora stolar måste vara kämpigt eller är det bara kul?
Ja, ja, alltså just nu är det ju mest kul, men man känner ju så här att oj, det har gått till liksom. Ja. Så att man bävar ju lite för kanske nästa år där vi kommer att få köra liksom båda två banden. Både vad gäller festivaler och grejer. Jag bara hoppas att jag slipper dubbelgigga på en och samma dag liksom. Det blir lite konstigt, men det kan ju ske. Det är det också. Jag har ju liksom drömt hur många gånger som helst om att dyka på fel gig med basker liksom.
Men hade inte det varit ganska käckt om man körde The Night Flight Orchestra som är förband till Soilwork?
Ja, det hade varit något.
Eller så kan man ju be en maratonlöpare att springa två varv. Ungefär.
Ja. Varför inte?
Det är lika bra att få det gjort.
Ja. Vad fan, Björn har varit med många år här nu.
Ja.
Men du, jag tänkte bara... jag tänkte fråga lite knasiga frågor, om det känns helt okej.
Okay. Ja, det kan vi väl göra.
Knasigare frågor får
ja,
du säga.
Det får du göra.
Det kan du få göra om du är snäll. Först och främst tänkte jag kolla om du fick vara en kvinna för en dag. Vad hade du gjort då?
Den har jag fått innan. Den är så otroligt jäkla svår. Alltså. Vad har man gjort då?
Vad svarade du förra gången?
Jag vet. Jag Jag vet att du köpte ett par jävligt snygga pumps. Jag vet.
Ja, bra. Den har vi inte hört innan.
Nej, den var ny.
Bästa svaret som vi har fått på den här.
Den var ny.
Ja, den var ny. Den från Josh i Stone Sour. Han hade gått på spa. För det finns inga som uppskattar ett spa som kvinnor.
Nej.
Det tycker jag är en fantastisk spa.
Ja, det är sant. Ja. Ja. Ja, men den är ju bra.
För jag menar, tänk dig själv att knä i foten i en i pumps. Jag kan bara säga att det är jävligt obekvämt om du inte redan har testat det.
Nej, jag har faktiskt inte testat den. Har jag inte.
Nej.
Men det ser ju inte så jävla bekvämt ut.
Nej, det är
fruktansvärt. Det ser ganska coolt ut.
Man kan göra det som man också.
Det är klart man kan. Ja. Man får göra vad man vill.
Ja, kan man göra det.
Ja.
Du Björn, om du fick slå någon på käften, vem skulle du slå då?
Oh. Fan, vilka jobbiga frågor då. Jag tycker inte om att slåss. Jag gör inte det. Fan skulle det vara. Alla har ju sagt Trump redan liksom.
Hade det inte varit kul att få någon typ skribent på Aftonbladet eller något nu sådär? Något riktigt.
Nej, men det är inte jäkla liksom.
Men han gamla managern där kanske.
Ja.
Ja, ju faktiskt. Eller har vi Weinstein här också?
Ja, det har vi två. En med höger och en med vänster.
Ja, tror jag.
Om du fick leva i en tv-serie, vilken tv-serie hade du levt i då och varför?
Jag måste ju säga Dallas.
Va?
Så jävla bra svar!
Så jäkla oväntat! Är det sant?
Nej, men jag älskar ju Dallas. Jag har alla bottnar och kollat igenom där på turnéen. Jag började någonstans 2006 på turnéen, sen så blev jag färdig 2012 eller något.
Sex år?
Jag älskar skiten. Jag vet inte vad det är. Men jag vet inte vem jag skulle vara i serien. Då, men jag vet att man kanske skulle kunna skapa en helt ny karaktär.
Ja, du är ju det själv.
Ja, precis.
Men eftersom du ändå tar upp det, då måste man ju fråga, vad tycker du om det här att Bobby Ewing i duschscenen där?
Bobby Ewing duschscenen, ja, den är ju otroligt klassisk.
Ja.
Men det finns ju andra klassiska scener också. Den har discoscenen också. När Pam och Bobby är på disco. Otroligt skön alltså.
Ja, otroligt bra serie.
Det är första säsongen alltså. Jag hade lag ribban där lite så.
Men är det här på riktigt? Sitter vi och pratar Dallas just nu?
Ja, det är en kanonserie.
Är det sant?
Ja, jag vet inte det. Det är klart det är. Man får ju ta det på vad det är.
Ja. Så, hon har aldrig sett detta. Vi får ju börja kolla på det.
Det blir farmor att kolla på Dallas typ.
Och jag och Björn.
Och du och Björn.
Och Falcon Crest, ja.
Om du blev strandsatt på en öde ö, vilka tre saker hade du önskat att du hade haft med dig?
Där kom den, ja.
Ska vi det är så se. Trötta frågor nu enligt Björn.
Ja. En livsranson av gammeldansk. Men det kan man räkna som en.
Ja. Den är så äcklig så det funkar.
Såklart. Nu ska vi se vad mer ska ta med mig. Gammeldansk, en Bruno Mattsson fåtölj och en Svenska hjärtan på DVD.
Vilket mysigt svar. Ja, det funkar.
Jag orkar inte, det är jätteroligt.
Svenska hjärtan har jag nog missat helt.
Jag är lite konstig faktiskt, Marco.
Jag tycker du är fantastisk.
Det får man.
Det är jätteroligt. Man kommer på sig själv.
Vilken är den mest använda appen? Som du använder?
Ja, det är väl tyvärr för en.
Facebook.
Det är helt värdelöst egentligen. Mm. Ja. Varför öppnar man dagen med att liksom trycka på den appen?
Ja,
det ska man ju inte göra.
Det är jävligt korkat. Jag gör samma sak faktiskt.
Det sämsta man kan göra. Så.
Ja. Har du ett beroende, Björn? Alltså beroende av Facebook menar jag nu.
Någonstans har man nog det liksom. Men sen så, samtidigt är det inget jag behöver. Det är så här okynnes.
Ja.
Okynnesskrollande, vad fan sysslar man med det? Det är helt värdelöst.
Ja, Antonina har ju haft ett starkt beroende. Hon kan ju vakna mitt i natten och sånt för att kolla på Facebook. Liksom.
Ja.
Det är ju helt stört. Ja.
Fast jag kommer inte ifrån det nu. Så
ja, det är jättestarkt. Det är jättegrattis.
Mm, tack. Vad tänkte du på? Om du fick lyssna på en och samma artist, för resten av ditt liv eller en och samma musikgrupp, vad skulle det vara då? Du fick inte lyssna på något annat.
Vad fan skulle det vara? Ja, den du. Det där är ju för fan omöjligt.
Kanske är.
Riktigt svåra frågor.
Ja, fan, jag sa Genesis då.
Oh.
Jaha.
Fan, vilken skräll ändå. Jag förstår dig, men vilken skräll.
Ja, så var det kanske.
Ja. Har du lyssnat mycket? Eller är det uppenbarligen, men... När hittade du Genesis?
Ja, det gjorde jag nu ganska tidigt. Morsan spelade mycket Genesis i tiden. När jag var liten. Så att, jag gillar ju Phil Collins överlag faktiskt.
Ja, han är en cool gubbe.
Ja, verkligen. Jag och David, vi spelar så mycket så att Genesis och Phil Collins så att de har börjat kalla oss för Phil och Collins. Och så är vi liksom, vi är rakade båda två.
Ja, vi är lika, ja.
Ja. Vi sitter bara och lyssnar på Genesis. Ja, det är härligt.
Mm. Vad fint.
Ja, men grymt som fasigen. Är det något mer, Krille, som du känner att du vill klämma in innan vi säger hej då till Björn?
Ett jättestort tack, Björn, för att vi fick ringa och prata med dig. Det är supertrevligt.
Hoppas verkligen vi träffar på varandra på riktigt någon gång så att vi kan kramas och lyssna på Genesis och dricka gammeldansk.
Ja, men det ska vi göra. Det var en hel kväll.
Ta hand om dig nu, så hörs vi av igen.
Stort lycka till med nya albumet där då, Verkligheten, som släpps den 11 januari.
Ja, tack ska ni ha.
Tack.
Hej då.
Hej.